Underbart. Låt oss vända till första Korintierbrevet kapitel 6. Så ska vi läsa de 11 första verserna i första Korintierbrevet kapitel 6. Första Korintierbrevet kapitel 6, vers 1-11. Hur kan någon av er som är i tvist med en annan gå till domstol inför det orättfärdiga och inte inför det heliga? Vet ni inte att det heliga ska döma världen? Och om världen ska dömas av er, duger ni då inte till att döma i småsaker? Vet ni inte att vi ska döma änglar? Ska ni då inte kunna döma i vardagliga ting? Men när ni har vardagliga tvister, sätter ni folk till domare som församlingen inte har förtroende för. Det här säger jag för att ni ska skämmas. Finns det ingen förståndig bland er? Ingen som kan vara skiljedomare mellan bröder? Istället går broder till domstol med broder, och detta inför otroende. Redan det att ni processerar med varandra är ett nederlag för er. Varför tar ni inte hellre en oförrätt? Varför tar ni inte hellre en förlust? Istället gör ni själva orätt och roffar åt er, och det drabbar bröder. Vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva. Varken sexuellt omoraliska eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller det som utövar homosexualitet eller det som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike. Sådana har några av er varit. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Amen. Så vi har kommit till kapitel 6. Förra gången avslutade vi kapitel 5. Som handlade om en specifik synd. Hela kapitlet 5. Om sexuell omoral i församlingen. Det var en otuktig man som Paulus skrev om där i inledningen på kapitel 5. En man som levde ihop med sin fars hustru. En synd som Gamla testamentet mycket tydligt och skarpt tar avstånd från. Och denna synd var uppenbar och otänkbar för församlingen. Ser vi av Paulus väldigt starka ord. Också det att den var otänkbar bland hedningarna i Korint. Ja, den var så uppror eller så skandalös. Så att även romersk grekisk lag kallar den för någonting som man inte, som inte kan hittas bland den. Paulus använder det ordet att man inte ens hittar denna otukt synd. Att leva tillsammans med sin fars hustru bland dem. Och det är då i Korint. I denna stad full av sexuell omoral. Känd för just det. Korintiska flickor var ett uttryck för prostituerade. Och där har församlingen, Guds församling, en sådan synd bland sig. Men än värre än detta var korintiernas egen reaktion på den. Hur de hade reagerat på att det fanns en sådan synd bland dem, bland deras egna medlemmar. Att de inte hade gjort någonting. Att de inte hade utövat församlingsdisciplin. Hade avskilt sig från denna otuktige man. Deras reaktion var snarare att bli uppblåsta, det vill säga att bli stolta, fulla av sig själva, kanske över att deras tolerans över synden, eller att de var så andliga så de hade inte tid för eller koncentration för en sådan synd. Hur skulle de som är så andliga kunna bry sig om en så kötslig sak? Så de var uppblåsta. Det är förstås skandalöst uppträdande, både den sexuella omoralen och bristen på reaktion mot den församlingen. Betedde sig som under sina gamla liv i syndens slaveri. Där de inte bara älskade synden och tolererade den. Att den fanns bland dem. Att de levde i den. Levde ut den. Så som det inte bör vara i en Guds församling. Paulus fortsatte sen där med mitten av kapitlet med en bild över hur synden sprider sig i församlingen. Församlingen är som en osyrad deg och synden är som en surdeg. Och vi känner till hur en surdeg, när den kommer i kontakt med en osyrad deg, så sprider den sig i hela degen. Syrar allting på samma sätt. Sprider sig synden i församlingen till varje människa. Påverkar varje medlem. Varje lem i Kristi kropp. Och så gör hela degen eller hela församlingen syrad. Istället för att, så som Paulus säger här, att vi ska laga bort den gamla synden, laga bort surdegen, avskilja oss från den, bli som en ny osyrad deg. Och han tog förstås inspiration från Gamla testamentet med dessa högtider, det osyrade brödets högtid, påskhögtiden. Att börja om på nytt, att laga bort det gamla, laga bort synden. Bli som en osyrad deg och fira högtid till Guds ära på detta sätt, detta heliga liv utan synd. Och sist i kapitlet så skriver han ett förtydligande om en sak han har skrivit i den tidigare, ett tidigare brev till dem har han skrivit att de inte ska umgås med sexuellt omoraliska människor. Och nu har de då av någon anledning misstolkat det, missförstått det. Så nu måste han förtydliga vad han menar med det. Och han menar förstås inte, som han skriver, att vi ska inte umgås med någon människa överhuvudtaget som är sexuellt omoralisk. För då hade de behövt lämna världen. I synnerhet i Korinth där det fanns så mycket sexuell omoral. Utan det han förstås menar att det inte ska umgås intimt med någon som kallar sig broder eller syster. Men som lever fortfarande i öppen upprorisk synd. Så som om man var del av det gamla livet ännu. Att inte ha sådan gemenskap med dem som man har med kristna bröder och systrar. I brödsbrytelsen, i gemenskapen, i församlingen, i en intim gemenskap, som en familj. Den ska de inte längre ha med en sådan broder som så öppet lever i synd. Detta baserar han då på att församlingen är kallad till att döma. Församlingen ska döma det som är innanför, inte det som är utanför. Dem ska Gud döma, som han skriver. Världen ska Gud döma, det som står utanför, det som håller på med sexuell omoral, som älskar den, som tolererar den, som uppmanar till den, sprider den. Dem ska Gud döma, men det som är innanför, i församlingen, det ska församlingen döma nu. I denna tid, i vårt liv, här och nu. Vi måste döma varandra på det sättet. Utöva församlingsdisciplin. Så, det var vad kapitel 5 handlar om. Nu kommer vi då till kapitel 6, där vi stöter på ett nytt problem. Nästa problem. Vi hade många problem i Korinth. Verkar inte ha slut på dem. En ny synd. Och det är nämligen en rättstvist mellan två eller flera troende bland det i Korinth. Ett internt problem som nu har blivit en domstolsprocess, en domstolsbehandling. Jag har tagit upp det till en hednisk domstol, en domstol bestående av det orättfärdiga, som han använder, det ord han använder här. Och det är ändå en sorg för Korintherna. Det bör vara en sorg för dem att det har gått så långt. Det har igen tagit till ett uppträdande som är otänkbart för en kristen församling. Att dra ett sådant internt problem ut ur församlingen och till det som står utanför. Till det hedniska, till det orättfärdiga. Det har igen misslyckats att hantera sina egna problem så som det misslyckades att utöva församlingsdisciplin mot den här otuktiske mannen, så har de nu misslyckats att hantera sina interna problem, en intern tvist om vad det nu än kan ha gällt. Istället har den gått ut till världen. Så det ska vi se på idag. Det här stycket, vers 1-11, vi hinner nog inte igenom hela stycket, fast jag skulle vilja ha det i en, men det skulle vi antagligen vara här i 2 timmar. Så det blir inte så långt idag. Vi tar halva första 6 verserna. Så kommer vi nästa gång till den andra halvan, och synner de här verserna 9-11, som jag vet är en aning kontroversiella idag, milt sagt, med homosexualitet och så vidare. Så det ser vi på nästa gång. Men låt oss börja med vers 1. Vers 1. Hur kan någon av er som är i tvist med en annan gå till domstol inför det orättfärdiga och inte inför det heliga? Här är den första tanken, eller första frågan ska jag säga, som Paulus kommer med. Han har ett antal frågor här i inledningen av kapitel 6. Och det är en egentligen fasansfull, otänkbar tanke. Vad är det jag hör att ni håller på med? Ni går till en hednisk domstol med era tvister. I svenskan så fattas det faktiskt här ett ord som finns i grekiskan. Det är det första verbet, tolma, som betyder vågar. Så det visar hur Paulus, hur han är upprörd över deras beteende. Hur vågar ni göra någonting sådant? Hur täcks ni? Hur har ni mage att göra det? Vågar. Jag vet inte varför folkbibeln har lämnat bort det ordet. Men det visar så tydligt hur Paulus är upprörd. Det finns ett antal engelska bibler åtminstone. Det vet jag. Men folkbibeln har lämnat bort det. Hur vågar ni göra detta? Hur täcks ni? Det här är ju någonting som åtminstone i första läsningen för oss här i västvärlden kan verka en aning nästan förolämpande. Vad är nu det här, Paulus? Säger du att vi inte får ta saker till domstol? Får vi inte hålla fast vid vår rätt? Vad är det du säger, Paulus? Ska vi aldrig lita på vad en domstol säger? Det som det här handlar om är förstås det som i lagspråk kallas för ett civilmål. Civilmål, alltså en tvist mellan två parter. Inte nödvändigtvis ett brottmål, där det liksom har skett brott mot lagen. Och då finns det en allmän åklagare som för fallet i domstol. Utan här handlar det om ett civilmål. Två parter som är i strid med varandra och försöker få ut sin rätt. Kanske den ena har lurat den andra. Lurat på pengar, egendom, vad det än handlar om. Och nu vill den här andra då ta det till en domstol för att få ut sin rätt. Se vad han har gjort mot mig. Han har lurat mig på min åker eller mitt hus. Någonting sådant. Och drar han det till domstol. I Grekland på den tiden så var det väldigt populärt med domstolsprocesser. Det var en mer eller mindre en vardagsgrej för alla fria medborgare åtminstone. Någonting som engagerade människor dagligen. Det var inte bara någonting som vi läser om på tidningen ibland om ett det och det målet har nu blivit avgjort. Utan det var någonting som engagerade faktiskt samtliga människor i staden. De kom i kontakt med det på ett sätt eller annat. Det blev en form av underhållning för dem. Kan det påstås att om atenare, och vi kan anta att situationen var ganska samma i Korint. Det här påstås det om dem att varje atenare, just den är fri atenare, var en advokat. Så populärt var det. När ett problem uppstod mellan två parter så som inte kunde då lösas internt, när de hade kommit en tvist och inte kom överens fram till någonting, så fördes det först en privat medling. De fick varsin privat medlare och sen en tredje, en opartisk medlare som skulle då försöka försona dessa två parter så att det skulle komma fram till en lösning. Om inte det lyckades så övergick det till en mer allmän publik, vad man vill kalla det, medling. Det var ett råd av 40 medlemmar som utsåg då var sin medlare igen åt de här parterna. Numera allmänt, nu så att liksom folk i allmänhet visste om det. Och det hörde då till att varje medborgare som i sitt 60:e levnadsår, det året då de fyllde 60, skulle vara en sån här offentlig medlare i en tvist. Det hörde till, det var en del av det samhället. När man har fyllt, eller när man fyller 60, blivit en gammal man, mycket erfarenhet, varit med om en hel del, så då kan man vara som en medlare, ett sånt här offentligt mål. Men ibland lyckades ju inte det heller, dessa medlare, så då gick det över till domstol. Till domstol, och det här blir ännu mer intressant, för dessa domstolar hade då en jury som kunde bestå av allt från några hundra till flera tusen medlemmar i juryn. Tänk dig att ni kommer inför en domstol med flera tusen medlemmar i juryn. Försök övertyga dem. Kan ha en bra advokat för det. Eftersom det nu krävdes så jättemånga människor som ska vara med i hela den här domstolsprocessen. Det här är bara ett fall. Det hade ständigt nya fall. Nya medlemmar som ska vara med i juryn. Och de skulle döma och de skulle engagera sig i det här fallet. Det var en vardagsgrej för dem. Så eftersom de engagerar nu så många, rättsprocesserna var så vanliga som det var i Grekland, så är det ju väldigt tänkbart, sannolikt, att också de här korintiska kristna hade varit med om det. Det var en personlig erfarenhet för dem. Kanske de hade suttit med i en jury. Kanske någon av dem var så gammal så de hade varit som medlare. Och någon hade säkert någon gång varit en av de här tvistande parterna. Så på något sätt så var hela denna domstolsprocess väldigt bekant för dem. Allting skulle upp till domstol, eller allting skulle ordnas på detta juridiska sätt. Och det var då någonting de tog med sig från sitt gamla liv, från sitt liv före Kristus, in i det nya livet i Kristus, in i sitt liv i den kristna församlingen. Och det är då det som är problemet här. Att de fortsätter på samma sätt. Nu har de tagit sin interna tvist till det orättfärdiga stället för det heliga, som Paulus talar om. Och det igen också någonting som visar oss Paulus bakgrund som jude och hur judarna löste sina interna tvister. Judarna hade en lite rabbinsk tradition, så var det var till och med olagligt för dem att gå upp till en hednisk domstol. Det var ett tecken på otro att judarnas gud Jahve inte kunde lösa deras problem själv internt inom de judiska kretsarna, att de måste föra till de hedniska domstolarna. Någonting som sågs som olagligt. En rabbin har sagt så här: på varje plats där du har hedniska domstolar, och även om deras lag är densamma som israelisk lag, ska du inte ta din tillflykt till dem. Eftersom det är sagt, och så citerar han en annan rabbin: dessa är de domar du ska ta inför dem, alltså de judiska ledarna. Det vill säga inför dem och inte inför hedningarna. För judarna var det väldigt viktigt att lösa sina egna interna problem. Inte ta det utanför deras kretsar. Och det ser man också av att romarna gav dem frihet att lösa sina interna problem. Också Jesus då han blev först dömd av en judisk domstol, eller det judiska rådet. Men när de ville döma honom till döden, som de inte hade rätt att göra, så drog de upp det till Pilatus, romerske ståthållaren där. Men de löste alltså sina egna problem. De hade sina egna domstolar, sina egna processer. Det syns förstås i Paulus, som var jude, var farisé. Och vad betyder det här då? Betyder det att det alltid är fel att ta en sak till rätten? Att det aldrig finns en situation då då vi ska ta upp det till en domstolsprocess. Även om det, bara, om det gäller bara kristna. Nå, givetvis finns det fall där det är oundvikligt att det går till en domstolsprocess. Vi kan tänka oss att vi har ett kristet par, en kristen familj. Men så blir ena parten, partnern i familjen våldsam. Istället för att beskydda och vaka och fostra sina barn så börjar den slå den. Det är rätt att ta upp en sån sak till domstol. Att söka skydd från det som Gud har förordnat att vara ett skydd mot våldsamma, mot det som bär svärdet. Och Paulus själv tog också skydd, eller tog, ska vi säga, tillflykt till romersk lag flera gånger i sitt liv. Vi kan läsa om det i apostlagärningarna, i synnerhet den här processen som sen skickade iväg honom till Rom. Då han var i Jerusalem och hur judiska, det judiska folket kom för att stena honom. Döda honom. Och han drog det då istället till, efter att den här romerska hären kom och räddade honom, så vädjade han till kejsaren. Han blev tillfrågad, vill du bli dömd inför judarna i Jerusalem? Han vädjade till kejsaren. Han ville föra till den högsta instansen i Romarriket. Så även Paulus själv använde sig av dessa domstolsprocesser. Så poängen här är då snarare den att korinterna tar sin interna strid till någon som de inte har förtroende för. Till det otroende, orättfärdiga. En intern strid som handlar om att få ut sin rätt. Självisk rätt. Tar det inte till sina ledare. Sådana som de bör ha förtroende för. Sådana som vet vad Guds ord säger. Sådana som har blivit undervisade i det. Sådana som klarar av att undervisa om det. Istället drar det till en domstol fylld av orättfärdiga människor. Sådana som inte känner Gud. Sådana som inte tror på Guds ord. Och det får tillfället att misstro och förlöjliga den kristna tron. Se hur de inte klarar av att lösa sina egna problem. Nu kommer det till oss igen. Och orsaken till att detta är så absurt, vilket det är, som vi då är nu i nästa vers, vers 2. Vet ni inte att det heliga ska döma världen? Och om världen ska dömas av er, duger ni då inte till att döma i små saker? Så det är orsaken till att det är så absurt för kristna att ta en intern stridighet, tvist till det orättfärdiga. Det är kristna är det som en gång ska döma världen. Dessa orättfärdiga, dessa hedniska syndare. Vet ni inte att det heliga ska döma världen? Detta är förstås en eskatologisk händelse. Det talar om någonting som är i framtiden. En slutgiltig dom. Då var och en ska dömas. Det är den tid och det heliga ska sitta tillsammans med Kristus på hans tron och regera över världen och döma världen tillsammans med Kristus. Uppenbarelseboken talar väldigt mycket om det här. Kapitel 3, vers 21 står det så här. Ni behöver inte vända dit, jag kan bara läsa det. Den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min far på hans tron. Också Daniels bok talar förstås väldigt mycket om dessa apokalyptiska händelser. Kapitel 7, vers 22 står det så här, eller 21 och 22. Och jag såg hur det hornet förde krig mot det heliga och besegrade dem tills den gamle kom och domen föll till förmån för det högstas heliga. Och tiden var inne då det heliga fick ta riket i besittning. Så som att de fick riket, de ärvde riket, nu ska de regera över riket. Vad är riket? Hela världen, hela jorden. Också Jesus undervisade det här, om det här. Om apostlarna skrev han så här Matteus 19:28. Jesus sa det till dem: jag säger er sanningen, vid på nytt födelsen, när människosonen sätter sig på sin härlighetstron, då ska ni som har följt mig sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar. Men även vi ska ha del. Det är inte bara apostlarna som har en framskjuten ställning och får regera med Kristus och döma tillsammans med honom. Även vi ska göra det. Uppenbarelseboken igen talar om det. Kapitel 2. Den som segrar och håller fast i mina gärningar ända till slutet, honom ska jag ge makt över folken. Han ska styra dem med järnspira som han krossar lerkär, liksom jag har fått den makten av min far. Detta om det heliga, om det troende, om oss, om kristna. Och det här verkar ju då kanske som en direkt motsägelse till det Paulus undervisade om bara några verser tidigare. Vi kommer ihåg slutet på kapitel 5, vers 12 och 13, där det står: är det min sak att döma det utomstående? Är det inte dem som innanför ni ska döma? Det utomstående ska Gud döma. Dry bort från er den som är ond. Men liksom vi konstaterade då, ni som var här den gången, liksom vi konstaterade då, så är det här alltså frågan om en eskatologisk händelse här i kapitel 6. En dom som ska komma. Någonting vi ser fram emot. Medan kapitel 5 talar om en nuvarande dom. Någonting som sker nu, här, i detta liv, i denna stund. Där ska Gud döma, vilket han har redan gjort. Jesus säger: den som inte tror är redan dömd. Men att vi i den sista tiden, tillsammans med Gud, tillsammans med Kristus, ska sitta på hans tron, regera över världen, döma världen. Som nu det heliga har delaktighet i denna dom, denna eskatologiska globala dom över hela världen, vilket också inkluderar änglar, vilket vi ser i nästa vers. Hur skulle du inte klara av att döma sina små interna problem här i detta liv och nu, i sina församlingar? Det är absurt att det inte tycks klara av det, åtminstone inte Korintierna här, kapitel 6. För det så snabbt går över till sitt gamla liv, sina gamla standarder, drar upp det till en hednisk domstol. De är satt att döma hela världen i framtiden. Absurt. Om världen ska dömas av er, duger ni inte då till att döma i små saker? Små saker det handlar om. Ingenting stort, det är små saker. Domen över hela världen ska komma då vi är förhärligade, fullt perfekt tillgivna Guds ord, när det ordet inte bara är någonting vi känner som någonting vi kan läsa, utan när det är som hela vårt liv, vi styrs av det, vi gläds genom det, vi leds av det, det är vårt liv. Men redan nu har vi förstås tillgång till detta ord, till Guds standard. Denna överlägsna standard, överlägsen över allt som världen har att komma, alla rättsprocesser i världen. Överlägset detta. Så hur mycket mer behöver du inte eftersträva att visa upp denna standard redan nu, redan här, redan i detta liv. Även om det är sant att vi en gång ska döma världen, så lever vi här och nu. Vi har ett liv nu. Vi har församlingar nu. Gud har kallat oss att leva heliga, fläckfria nu. Här är det tydligt att posten nu igen vänder sig till hela församlingen. Detta är något som rör dem alla. Även om det igen förstås har ett specifikt problem, 2 eller 3 eller hur många det kan ha varit, som var i stridighet med varandra. Det är deras problem, så är det detta nu någonting som gäller hela församlingen igen. Precis som församlingsdisciplin, precis som sexuell omoral, som var en specifik människas synd, men påverkade hela församlingen. Och församlingsdisciplinen i synnerhet var någonting som borde ha skett bland dem. Samma sak här. Detta är en församlingsangelägenhet. Detta är någonting ni ska sköta själva, internt, lösa som broder och syster i Kristus. Tänk på många problem ni kunde lösa. Ni började med att göra det som en Guds församling är kallad till att göra. Att utöva församlingsdisciplin. Lösa interna problem. Men de har förstås dessa problem för att det och vi, inte nödvändigtvis vi, men denna tidskristna, vi är så envisa med att hävda vår rätt. Det är vår rätt, det är min rätt, det är min själviska rätt att få det och det och det. Det är det jag vill ha, jag ska hålla fast vid det tills min motpart förlorar. Som att det skulle vara det viktigaste i det här livet. Vi som vet att vi har en slutgiltig dom att se fram emot. Då all rättvisa ska skipas. Slutgiltig, perfekt, rättvisa ska skipas. Alla ting ska komma fram i ljuset då. Allting. Ingenting glöms bort. Ingen orättfärdig gärning. Om det är någon som har roffat åt sig orättfärdigt eller lurat dig eller så, även detta ska komma fram. Dömas perfekt, rättvist, slutgiltigt. Detta har vi satt sig fram emot. Så hur kan då en kristen som vet detta, som tror detta, leva på ett sätt som är mer likt världen? Jag ska ha min rätt nu. Jag litar inte på att Gud ger mig rätt sen. Jag ska ha min rätt nu. Så som hedningarna. Som inte tror att det finns någon slutgiltig dom. Som inte tror att det finns någon rättvisa att få efter detta liv. Som kräver att få ut den nu. Och vill ha den nu genast. Men kristna lever inte så. De vill få ut sin rätt. Dessa korinter också. Redan nu, jag ska ha det. Jag har blivit lurad. Jag vill ha det. Men detta är trivialt. Små saker är ordet som Paulus använder. Små saker i jämförelse med en eskatologisk jämförelse med den dom som ska komma. Det visar att man är ute efter fel saker förstås. Att ens fokus är fel. Man inte lever för det eviga, utan för det temporära. Så vers 3 och 4 då. Gå vidare till det. Vet ni inte att vi ska döma änglar? Ska ni då inte kunna döma i vardagliga ting? Men när ni har vardagliga tvister, sätter ni folk till domare som församlingen inte har förtroende för. Därför fortsätter vi förstås på samma tema, på samma eskatologiska dömande som vi såg på i förra versen. Vet ni inte att ni ska döma änglar? Vilka änglar är det vi ska döma? Det är de heliga änglarna, de som är syndfria, knappast. Om de inte har begått någon synd så har de ingen dom. Det verkar orimligt, snarare är det då en syftning igen på de fallna änglarna. Satan och hans änglar som ska kastas i den brinnande eldsjön vid den sista domen. Dessa änglar är till och med satta. Dessa högre varelser än oss är vi satta att döma. Ska ni då inte kunna döma i vardagliga ting? Det här verkar som en upprepning igen av det vi såg på i förra versen. Duger inte till att döma i små saker. Vardagliga ting är på grekiska biotikos. Ett ord som användes i grekiskan för vardagliga ärenden. Sådant som sker i vardagen. Det används i rätt sammanhang för att förskilja mellan parter eller i disputer över vardagliga ting, civilmål som jag talat om. Inte om större konflikter eller större brott. Jag skulle förstås använda ordet brottmål på svenska. Men vilket ord det ska vara på grekiska vet jag inte. Men det här ordet biotikos tyder på att det handlar om en småsak. Någonting vardagligt. Ett litet civilmål. Så igen till rätta visar nu då Paulus korintierna här. För deras problem att hantera sina egna disputer. Det faktiskt går så långt. Sitt hävdande av sin rätt att de drar det till domstol, att det är så envist fast att få ut sitt eget, att de drar det till en domstol. Men när ni har vardagliga tvister, sätter ni folk till domare som församlingen inte har förtroende för. Det här är då en vers som har orsakat vissa problem, lite huvudbry för teologer, för översättare. Huruvida den ska tolkas, vad är det Paulus egentligen menar här? Det finns två sätt som den har tolkats på genom tiderna. Det första sättet är att församlingen sätter sådana som det inte har förtroende för inom församlingen till domare över vardagliga tvister. Och då blir det här som ett ironiskt uttryck. Ni sätter sådana som inte har förtroende för. Sådana människor som är dumma, korkade, inte insatta i rättsprinciper. Sådana människor som inte är andliga, mogna. Ni utför denna process helt fel. Paulus säger det med en viss ironi. Hur de hanterar dessa konflikter på helt fel sätt. De borde söka det mest lämpade bland dem att lösa konflikten. Någon som är mogen. Någon som är erfaren. Det är då det ena sättet att tolka det här. Det andra sättet är att församlingen sätter sådana som är utanför församlingen till att lösa deras konflikter. Sådana som då är icke-kristna. Även i de här små vardagliga ärendena. Och detta oftast då i en form att det ställs eller översätts i en form av en fråga. En retorisk fråga, så det blir ungefär så här. Så om ni nu har vardagliga tvister, varför sätter ni då hedniska domare, sådana som ni inte har förtroende för, till domare över församlingen? Folkbibeln har valt att inte översätta versen som en fråga. Det tyder då på att vi skulle tolka det lite som den här första vägen, att det är en typ av ironi. Ni har valt ut det absolut sämsta bland er att lösa dessa konflikter. Men vad det egentligen menar här i folkbibeln är lite svårt att säga. Baserat på sammanhanget så är det förstås sannolikt det andra alternativet, att Paulus menar sådana utanför församlingen, hedningar, orättfärdiga människor som man har talat om tidigare. De har vänt sig till dessa med sina interna problem och försökt få ut sin rätt. Och i så fall är det så tänkbart att detta är nu bara en i raden av många frågor, retoriska frågor som Paulus ställer här i kapitel 6. Hans sätt att tillrättavisa dem genom många självklara frågor. Nu när ni har sådana problem, sådana vardagliga små tvister mellan er, hur kan ni då vända er till sådana som ni inte har förtroende för? Sådana som ni en gång ska döma. Hur tänker ni? Och detta är förstås ett problem. Hur kan församlingen tro att det som står utanför församlingen ska kunna komma med en rättfärdig dom? En dom som ärar Gud. En dom som är baserad på Guds standard. På det som Gud har sagt. När de varken älskar honom, söker honom, lyssnar till hans ord. Varför behöver ni ens ta det så långt? Varför strider ni så mycket så att ni drar en process ända tills det att det måste komma till en domstol? Så lid hellre en oförrätt. Det är förstås det som Paulus ska komma till i vers 7. Även om inte vi kommer dit idag, men jag kan läsa lite framåt så står det så där. Det ska vi återkomma till nästa gång. Men vers 5 först. Det här säger jag för att ni ska skämmas. Finns det ingen förståndig bland er? Ingen som kan vara skiljedomare mellan bröder? Och här kan vi igen jämföra dem med två kapitel bakåt, kapitel 4, vers 14, där han skrev att jag skriver inte det här för att få er att skämmas, utan för att förmana er som mina älskade barn. Och i det sammanhanget handlade det om Paulus apostlatjänst. Han talar om sin egen apostlatjänst, hur hans tjänst är som ett skådespel för världen, någonting som är världens avskrap, det lägsta som finns, någonting som de skylar ansiktet för, som de ser ner på, föraktas som svagt, dåraktigt. Har han skrivit till dem om sin egen tjänst, och då inte för att få dem att skämmas, utan för att förmana dem. Men här skriver Paulus uttryckligen att de ska skämmas. Detta är hela slutpoängen med hans ord här. Ni ska skämmas. Punkt. Det står så i Bibeln. Om det inte har blivit tydligt tidigare, vilket borde ha blivit, så är det svart på vitt. Paulus skriver till dem: skäms! Skäms på er! Täcks ni? Detta är inte något sätt som ärar Gud. Detta är inte ett sätt att leva som en kristen församling. Detta borde få dem att skämmas. Och det förstås för att visa hur skamligt det är för dessa korinter att leva så som de gör. Att så hålla fast i sin rätt. Ta sina stridigheter, sina tvister, ända till en hednisk domstol. Finns det ingen förståndig bland er, förståndig eller vis, som man också kan säga. Och det här ordet vis har vi stött på flera gånger. Första Korintierbrevet är ett ord som Paulus är mycket noga med att använda och korrigera korintiernas uppfattning om. För var det någonting de var stolta över, så var det deras vishet. Visheten, Sofia eller Sofos som är ordet här. Ni som påstår er vara så visa, har ni nu ingen som är så vis att han kan döma i detta fall? Och det är då förstås för att få korintierna att skämmas ytterligare, ännu mer. Nu använder han deras älsklingsord emot dem. Skäms på er. Har ni ingen som är så vis och förståndig? Det verkar de inte ha. Som de inte har skämts hittills. Så allra senast nu. Nu används deras egna ord emot dem. Och Paulus visar bibliskt att de inte är visa. Att de är oförståndiga. Det raka motsatsen till ideal som så starkt påverkade korintierna. Den grekiska visdomskult söka efter förståndiga argument, visa ord. Men den kristna vägen är inte den vägen. Korintierna har inte följt den vägen som är Guds vishet. Det är långt ifrån den gudomliga visheten. Att man hävdar sin rätt. Att man håller fast vid den som om det vore det viktigaste i det här livet. Drar fallet till och med till en hednisk domstol. Raka motsatsen till gudomlig vishet. Gudomlig kraft. Så vad de behöver är förstås någon som är vis, förståndig. En sådan broder som kan döma förståndigt, som förstår detta, som inser vad som är på gång, som kan skipa rätt mellan broder och broder, eller syster och syster, eller vilken kombination vi nu än har. Någon som är så vis. Sofia som har denna vishet från Gud. Som kan lösa det. Som inser vad som håller på att hända. Som inser att vi har en eskatologisk dom att se fram emot. Att all rättvisa en gång ska skipas. En sådan broder behöver det. Någon som kan vara skiljedomare mellan dem. Så en person som snarare kan medla fram en lösning än att nödvändigtvis döma någon till att ersätta en annan. Så som vi har i våra domstolsprocesser. I en civilmål så är det en part som vinner, en annan som förlorar. Och den som förlorar får betala. Och den som vinner behöver inte betala. Men i själva verket så är det aldrig vinnare i en sån process. Alla är alltid förlorare. Den som vinner så vinner på ett sätt som gör den andra parten ännu mer bitter. Ännu mer till en fiende. Så det Paulus är ute efter. Eftersom inte en sådan lösning. Utan någonting som kan leda fram till ett försonande mellan de tvistande parterna. Så det kan bli som broder och syster och syster. Och det är så som kristna bör förhålla sig till interna konflikter och tvister. Inte med en destruktiv metod som lämnar ena parten fullständigt utblottad, förlorad, som har förlorat allt, och den andra med ett stort ego. Ser man, jag fick min rätt. Utan på ett sätt där de enas, där de verkligen är broder, syster och syster. Så vers 6 till sist. Och nu tappar jag bort den här ett ögonblick. Vers 6 där. Istället går broder till domstol med broder. Och detta inför otroende. Det här är då ännu en vers som uttrycker hur absurd den här situationen egentligen är. Börjar egentligen med ordet men här. Alltså men Gud på det sättet. Inte ordet men med ä utan men med e. Men då blir det som en påstående eller retorisk fråga, en kombination av dessa. Men istället går ni broder och broder till en domstol och detta inför otroende. What? Paulus reaktion. Man kan alltså skönja en viss frustration hos Paulus här. Dessa ska vi kalla dem korkade korinter som inte verkar förstå ens det mest elementära, som lever så hedniskt på ett sätt. Så det är förstås otänkbart. Det är otänkbart för Paulus. Han har svårt att förstå att det händer hos korintierna, i deras församling, i denna Guds församling i Korint. Så han sparar inte på orden, på uttrycken här. Vill verkligen få dem att inse och förstå. Så här beter man sig inte som kristen. Lägg bort nu era själviska begär. Lägg ner dem. Lid hellre än förlust. Åh, vad jag önskar att vi hade kommit till nästa vers ännu. Denna gång, men får se på det nästa gång istället. Lid hellre än förlust. Uttrycket inför otroende visar att det inte nödvändigtvis är så att domstolen och domarna i sig är det som gör det skandalöst. Att det är liksom personerna, domarna, som gör det hela skandalöst. Utan det är att de kristna vädrar sitt smutsiga byke, som vi brukar kalla det, inför det som fortfarande lever kvar i syndens slaveri. De som fortfarande lever kvar med en sådan vilja att få ut sin rätt och tycker att det är det mest självklara den här världen, att få ut sin rätt nu och här och rättvisa nu. Och så gör det kristna precis på samma sätt, som om de fortfarande skulle leva kvar i det gamla livet under syndens slaveri. Istället borde att anstränga sig att leva värdigt, lugnt, hellre lida en förlust. Så att det väcker respekt hos det utomstående. Som Paulus uttrycker det i ett annat brev. Det är värdigt och lugnt så att det väcker respekt hos utomstående. Detta är det förstås nog igen som tar fasta på det som vi såg i kapitel 3. Om att församlingen är en Guds församling, ett Guds tempel. Och det är då i Korint. I Korint där det fanns så mycket avgudadyrkan, så många andra tempel. Avgudatempel, tempel till varje tänkbar avgud. Och så är den korintiska församlingen den enda där man tillber Gud. Det enda tempel tillägnat den levande guden, den enda guden. Och så lever de på ett sätt som är typiskt för alla dessa avgudatempel, avgudadyrkan. Strävar efter sitt egna goda just nu. Genom domstolar, genom stämningsansökningar. Så nu bör då korintierna lägga bort sina gamla vanor. Sluta leva på det gamla sätt som de levde på förr. Leva som en ny församling, kristen kropp, Guds tempel i Korint. Utan denna bizarra, underliga underhållning om att vara domare, vara jurymedlem och vara medlare. Allt sådant som atenarna och grekerna höll på med. Istället leva som vår Herre levde. Som frivilligt lade ner den härlighet han hade hos fadern. Som led en orättfärdig död. Han hade inte gjort något men blev ändå dömd till döden. Leva som Kristus. Att inte kräva sin rätt här och nu. Att bli mer lik honom. Detta är det sätt som korintierna borde leva på. Och om det uppstår problem, lösa dessa tvister internt. Men det är människor som församlingen har förtroende för. Visa människor. Så vad är då tillämpningen av dagens text? En väldigt enkel tillämpning, väldigt självklar, är förstås den att kristna inte ska ta andra kristna till domstol. Stäm inte din broder eller syster. Kräv inte att få ut all din rätt, även om det faktiskt är din egendom eller din... Den rätt som vi upplever den som bättre att lida än förlust. För vi vet att en slutgiltig dom kommer. Så ge inte världen något tillfälle att håna och förakta de kristna. Genom att vi beter oss som dem. Agerar som om vi aldrig skulle ha blivit frälsta. Igen, det finns förstås situationer där vi oundvikligen hamnar i en rättsprocess. Som jag nämnde tidigare om någon som lever i en familj där ena parten inte gör som den borde göra. Fysiskt våldsam. Då hamnar det förstås i en rättsprocess. Så av god anledning för igen staten eller samhället har blivit anförtrott av Gud denna rätt att bära svärdet, att det som begår sådana brott, fysiskt farliga, ska bli skyddade från sådana. Men även i det fallen, också dessa fall, är det bättre att inte söka sitt eget bästa, att inte hålla fast vid sina själviska behov. Och det är det alltid frågan om i civilmål. Civilmål är det alltid frågan om att försöka få ut sin rätt. Sin rätt. Även om det faktiskt är så att man har blivit lurad på någonting. Någon har bluffat eller skojat, som vi kallar det också. Lurat en på egendom eller på pengar. Bättre att lida en oförrätt nu då det gäller kristna bröder och systrar. Det finns förstås en skillnad från då det gäller icke-kristna. Det gäller sådana som står utanför församlingen. Huruvida vi ska hantera sådana situationer, att ta upp sådana till domstol, finns förstås fall bland oss som, där det har hänt sådana saker, och hur vi bör hantera det. Det finns bibliska metoder också för att hantera sådana situationer. Men även i dessa fall så är det bättre att inte dra det till domstol. Domstol bör alltid vara den sista utvägen för varje tvist. Och vill man vara väldigt radikal, följa vår Herres undervisning, kan man gå till Matteus 5 och se vad han skriver där. Jag vet, ni vet antagligen vad jag syftar på. Man hellre avstår, man frivilligt lägger ner sin rätt. Om någon vill dra dig inför rätta och ta din tunika, så låt honom ta manteln också. Manteln är förstås det viktigaste plagget som en jude kunde ha. Det var hans skydd mot nattens köld, hans säng, allt möjligt sådant. Till och med det ska du låta honom få ta. Det andra vi bör ta med oss från dagens text är detta. Att vi är ett eskatologiskt inriktat folk. Detta är vårt fokus, vårt mål. Det är inte detta liv med dess rättvisa som är vårt fokus, utan det som ska komma, det eviga livet. Att vi ska regera tillsammans med Kristus och döma världen perfekt, rättvist, en gång för alla. Vårt fokus här är inte att få ut perfekt rättvisa i varje situation, som om det var sista chansen att göra det, utan att förtrösta på att det ska komma en sådan dag, en sådan dom, då varje människa ska dömas, varje gärning ska komma fram, allt ska bli synligt. Och att även om det innebär att vi lider brist eller lider en oförrätt, så vet vår Fader i himlen vad vi behöver. Han förser oss med precis allting vi behöver. För varje dag, för varje behov. Precis som han ger föda åt korparna, trots att det varken skördar eller samlar in, har det föda precis så länge som vår Gud ger dem föda. Precis som han ger liljorna på ängen prakt, en prakt som är större än den Salomo hade, Israels mest praktfulla, mäktige konung. Trots att det varken arbetar eller spinner, så är Gud dem detta. Så var inte rädd, du lilla jord, för er far har beslutat att ge er riket. I Jesu ord i Lukas evangelium. Så lev nu då sådana liv som hör till det som har ett fokus på det eviga livet. Eskatologiskt liv. Ett liv till Guds ära. Han som har gett oss en rättfärdighet som inte är vår egen. Som har tvättat oss rena från vår synd. Vår synd, inte någon annans synd. Inte våra förfäders synd. Vår synd har vi blivit tvättade rena från. Fått en rättfärdighet som är Kristi rättfärdighet. Inte vår egen. Kan vi då tala om att få ut vår rätt, när vår rätt borde ha varit att bli kastad i helvetet? Det är vår rätt, om vi verkligen vill hålla fast vid den. Så lös ni då era interna problem internt. Eller ännu hellre, låt den andra få ut av din rätt. Om du nu vill kalla det för det. Och till sist också förstås några ord till er som står utanför. Som ser ner på dessa kristna. Hur det verkar att inte klara av att lösa sina egna problem. Leva så som det lär. Må ditt förakt, ditt hånskratt fastna i halsen på dig. Gud har bestämt en dag då du ska stå till svars för varje ord och gärning och tanke. Spelar ingen roll hur gott du tror dig har levt i detta liv, hur många goda gärningar du menar dig har gjort. Gud är inte imponerad av det. Och vad mer, det som du hånar, det som du skrattar åt, det som du föraktar, dessa kristna och det kristna budskapet, det ska då sitta på Kristi tro tillsammans med Kristus och döma dig. Kommer en sådan dag. Oundvikligen. Och den domen är sannoliken rättvis. Vi vet att domarna i detta liv, domstolarna och domarna som ger domar, det är inte alltid rättvisa. Det är inte alltid rättfärdiga. Ibland blir det fel. Ibland går en skyldig fri och en oskyldig blir dömd. Men då ska det bli en perfekt dom. En verkligt perfekt, rättvis dom. Och du ska vara en del av denna rättvisa. Det finns ingen benådning på det straff som ska ges åt dig. Ett evigt straff. Det är ett slutgiltigt straff. Du ska kastas i den brinnande elden som brinner av eld och svavel. Där Satan och hans änglar också är. Det är redan bestämt. Det är redan fastslaget. Den dagen närmar sig. Det finns ingenting du kan göra för att undvika den. Ingen undkommer denna dom. Men det finns ett hopp. Även för den största av syndare. Och det hoppet är en människa. Det är Guds son. Det är Kristus Jesus. Förtrösta på honom. På det han har gjort. På det han har sagt. På den han är. Så ska din nuvarande skuld, hela det liv du levt, alla dina gamla synder, dina nuvarande synder, dina framtida synder, allt ska sättas på honom. Han tar ditt straff, ditt rättvisa straff. Din rätt faller på honom. Och du ska få hans rättfärdighet. Du ska bli ren, fläckfri, fri från syndens slaveri. Du ska bli som en av Guds egna barn. Ska ha tillgång till fadern. Och hans rättvisa vrede ska inte falla på dig. Jesus säger så här. Att den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Aldrig kasta undan. Aldrig säga nej, du var för syndig. Du var för orättfärdig. Du får inte komma. Nej, du ska aldrig bli bortvisad om du kommer till Kristus. Om du kommer till hans kors. Ser upp till honom på korset. Inte på det som här bakom mig. Utan på det som Bibeln talar om. Den Kristus och det korset. Om du ser upp till det och förtröstar på det så som Israels barn såg upp till kopparormen i öknen när Mose lyfte upp den. Och det blev fria från det gift som det hade inom sig. Att blivit biten av ormen. Så ska du bli fri från ditt syndagift. När du ser upp till Kristus. För det han har gjort. Du ska bli frälst. Detta evangelium. Tro det. Och lev. Amen. Låt oss be. Kära himmelske Fader, vi tackar dig för ditt ord denna morgon. Tackar dig för att du har bevarat det åt oss. Att vi har fått studera det tillsammans. Bli undervisade av dig. Tillrättavisade, Fader. Förmanade att inte leva så som hedningarna gör. Att inte kräva vår rätt. Att leva så som Kristus, som orättfärdigt led för att all rättfärdighet skulle uppfyllas. Och Herre, hjälp oss att bli mer lik vår Herre som levde på detta sätt. Bara vi ber för dem som står utanför, som hört dessa ord. Åh Herre, stick dem i hjärtat. Både inte undkomma en känsla av att du står under domen.
att deras väg är den väg som alla syndare måste gå. Till den stora vita tronen. Bli dömd av dig, vår Gud, på den sista dagen. Åh Herre, sätt dig i deras hjärtan denna morgon att vända om och tro på Kristus. Far, vi ber detta för att ditt namn ska bli upphöjt i Jesu namn. Amen. Amen.